Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hej och välkommen till Hälsosnack. Det är semestertider och Lotta och jag solar, badar, vilar, tränar, går barfota i skogen, äter gott och nyttigt och ja, maxar allt det där som hör sommarsemestern till. Och för att fortsätta leverera spännande och inspirerande hälsosnack till er under sommarveckorna så har vi valt ut några favoritavsnitt som vi sänder som sommarrepriser. Det blir en skön blandning av hälsoämnen som vi hoppas att ni ska gilla. Och när ni har lyssnat klart på dem, ja då finns det en hel skattkista av intervjuer och avsnitt från nästan 7 års poddande att gräva ur. Det är bara att scrolla tillbaka i flödet och klicka igång det där som väcker just ditt intresse. Så ha nu en riktigt skön sommar och njut av värme och ljus i överflöd. Och så ses vi för en ny spännande termin igen i augusti. Och vill ni ses innan dess så kolla in vårt Instagram, ett hälsosnack med Lotta och Victoria.
Hej Peter och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack.
Tack så mycket Lotta och Victoria, det är fantastiskt kul att vara med er igen.
Idag så ska vi prata om varför din gröna smoothie kanske inte är så hälsosam som du tror. Och nu pratar jag ju inte om dig, för du vet ju att en grön smoothie kanske faktiskt inte är det hälsosammaste man kan dricka. Men jag tror att vi är många som tänker att en grön smoothie, vad kan vara hälsosammare än det? Men nu ska vi sticka lite hål på den myten faktiskt, för vi ska ta upp en aspekt av gröna smoothie som kanske inte så många känner till, men som du känner är lite av ditt kall just nu att informera om, för att du har läst på och du har fått väldigt mycket insikter kring det här. Och det vi ska prata om, det är oxalater. Och i bland annat gröna smoothies så finns ju mycket oxalater. Så skulle du vilja börja med att bara berätta, vad är oxalater?
Ja, just det. Oxalsyra är ju en liten kemisk substans. Den är pytteliten, det är bara 2 kolatomer. Och den är en, man kan säga att en dikarboxylsyra. Den är en ganska stark syra. Jag kan som exempel ta att min svåger, han använder det för att rengöra vattenlinjen på sin båt. Så man kan använda det för att få bort rost på saker och så. Så själva den här syran är, den är ganska elak. Och skulle man liksom lösa upp den och dricka den, så kan man bli förgiftad. Och så det är själva den kemiska substansen oxalsyra. Sen kan det då bindas till olika joner och som kalcium och magnesium, och då blir det olösliga salter. Eller så kan det bildas till natrium och kalium, sådana här andra ämnen som ingår i salter i kroppen, och då blir det mer lösligt så. Men problemet är ju inte att vi äter giftiga pulver som innehåller oxalsyra, utan det är att det här är ett ämne som finns i väldigt många olika växter. Oxalsyra, oxalater. Och det beror på att växter kan inte springa iväg. När de vill äta dem så måste de skydda sig på olika andra sätt genom att ha toxiner i sig eller på något sätt gör att man ska inte må bra när man äter dem.
Ja, för växter vill inte bli uppätna.
De vill inte bli uppätna, precis som jag vill inte bli uppäten och djur vill inte heller bli uppätna. Men djur och människor, vi kan ju röra på och springa iväg. Så det är ju sällan vi har toxiner då, förutom kanske pilgiftsgrodor och så då. Men växter, de måste skyddas på ett annat sätt. Så, och oxalsyran i växterna och oxalaterna kan ju också ha funktionen att det reglerar kalcium. Så det kan vara ett sätt att lagra kalcium. För kalcium och oxalsyra binder väldigt starkt till varandra. Så det blir kalciumoxalat. Och jag kan direkt säga att några av de matvaror som innehåller mest oxalater, det är ju spenat och nötter och soja och bönor och sånt. Men det finns i många andra växter som vi kan prata om senare.
Och choklad.
Choklad som är så gott. Kakao.
Mm. Mm. Men är det inte lite... Jag tänker att många som lyssnar på det här och tänker att... det här är ju väldigt hälsosamma livsmedel som du har rabblat upp nu. Att man ändå har bilden av att det är det. Och vad kan vara nyttigare än att göra en grön smoothie på... massor av spenat och mandelmjölk och hallon och annat. Avokado.
Mm. Visst. Och det där är ju den bilden vi lever i nu. Vi lever dels i att smoothies är något av det nyttigaste man kan göra. Man boostar sin energi, man boostar sig med näring. Och folk ger även smoothies till sina barn. Jag har... patienter som berättar hur de har gett sina barn spenatsmoothies varenda morgon i åratal.
Ja, men det tycker jag, det ser man ganska ofta på Instagram och sådär. Att titta här nu, min lilla son, min lilla dotter får gröna smoothies till frukost. Det ska börjas tidigt liksom och vänja dem vid det.
Ja, nu är inte jag så mycket på sociala medier på det sättet. Men jag har ju också förstått det och inte minst av mina patienter och jag hör vad ni berättar. Men jag måste säga direkt att jag blir lite mörkrädd när jag hör det. Och jag hoppas att målet med det här avsnittet, att sitta här och prata om detta som kan vara ganska provocerande och verkligen vända upp och ner på hela världen för vissa människor, det är att man måste få upp ögonen för det här som ett möjligt problem, när det är ett hälsoproblem. Och det, om vi börjar då, varför skulle det vara så att det kunde vara farligt att hålla på med gröna smoothies eller att äta väldigt mycket växter hela tiden? Jo, det är för att det har med evolutionen att göra. Att människan har under evolutionen varit jägare och samlare. Många forskare tror jag att det faktiskt har varit i första hand jägare. För att det har varit det sättet som vi enklast har fått i oss mest energi och näring. Och det är ju få som tror att vi har levt på särskilt mycket gröna blad när vi levde på savannen till exempel. För det är nästan ingen energi i gröna blad, va? Det kan ju finnas en viss näring. Men det är också bara att tänka så här som jag brukar säga till mina patienter. Om du tittar ut nu genom fönstret och så får du gå ut. Du får äta det mätt på växter i naturen i Sverige. Du får äta, ja, bara frossa. Ät så mycket du vill. Folk tittar bara på mig som jag är dum i huvudet. För det är klart man inte kan äta sig mätt på växter. Det är knappt att det går liksom i augusti, september. När ändå bär och frukt och sånt är moget. Då funkar det väl kanske hyfsat. Men annars större delen av året så funkar det inte. Och då är det ju så här att rent evolutionärt har vi inte ätit jättemycket växter. Och i alla fall inte samma växter hela tiden. Det har inte gått. Så när man lyssnar på... en av dem som har lyft den här frågan allra mest, som heter Sally K. Norton. Sally K. Norton. Hon har själv varit väldigt sjuk. Hon var vegan i många år. Och sen så 2009 fick hon upp ögonen för att det kunde vara oxalater som var problemet för henne. Med alla hennes smärtor etc. Hon har skrivit en artikel som heter Lost Seasonality. Alltså... Vi har alltså förlorat säsongerna. Så att det är det som är grunden. Det är inte att det inte är nyttigt att äta nötter eller äta spenat eller så. Någon gång ibland. Och jag själv åt rabarberpaj. Jag äter rabarberpaj 2 gånger i år. Det är något av det mest oxalatrika du kan äta. Men vi ska inte äta rabarber varje dag. Vi ska inte äta spenat varje dag. Vi ska inte äta nötter varje dag. Och det gick inte att göra det ens på 70-talet när jag växte upp. Liksom. Jag har frågat min mamma, nötter åt man ju till jul. Det fanns inte nötter i affärerna året runt.
Och då fick man sitta och knäcka dem själv. En efter en.
Så var det också.
Ja, inga nötsmör fanns det då?
Inga nötsmör fanns det då, för er som är unga och inte liksom förstår att så som det ser ut i butikerna nu, det gjorde det inte bara för 30-40 år sedan. Att man hittade, du kunde inte köpa spenat, en påse spenat. På den tiden åt man inte spenat alls lika mycket.
Nej. Till efterrätt åt man sån här inlagda päron med after eight.
Just det. Det är en typisk 70-talsrätt, ja.
Uh-huh. Ja, det var en parentes. Ja, men vad gör kroppen med de här oxalaterna och hur mycket klarar vi av egentligen?
Ja, oxalaterna har ju inte någon direkt positiv verkan i kroppen. Det är inget näringsämne eller så, utan det är egentligen bara ett toxin. Kroppen gör själv oxalater i levern till exempel, men det är väldigt små mängder. Om man inte har en sjukdom som heter primär hyperoxaluri, och det är alltså att då har man dåligt fungerande enzymer i levern som gör att kroppen faktiskt gör alldeles för mycket oxalater. Och de flesta av de personerna som får det, de dör ju innan 20 års ålder. Och de får väldigt mycket olika symptom för just för att oxalaterna upplagras upp i kroppen och de får njurstenar. Och så det kan man ju säga, njursten är ju den mest kända yttringen av oxalater. Det vet alla läkare om att 80% av alla njurstenar är kalciumoxalater. Så det finns mycket forskning kring oxalater och oxalater i kosten. Men det kretsar då kring njursten i första hand och även det här primär hyperoxaluri då. Men normalt sett gör det inte kroppen mycket oxalater, utan det är ju den stora mängden nu då, så som vi äter nu, det är att vi får i oss dem via de växterna vi äter. Och då kan man tänka så här, att vad gör kroppen? Den kissar ut oxalaterna och det kommer ut även i avföringen, men framförallt så kissar man ut dem. Och då kan man kissa ut 100 milligram oxalater per dag ungefär. Ungefär så, 100 milligram. Men hur mycket får man i sin spenatsmoothie då med kanske mandlar i? Ja, det kan vara 1000 milligram eller 1200 milligram i en enda smoothie. Och då tas ju det upp en stor del av det. Och kroppen kan bara kissa ut 100 milligram. Vad gör den med resten? Ja, det enda det kan göra är att försöka styva undan eller lagra in det. Och det gör den i form av kalciumoxalatkristaller till stor del. Då. Det kan vara i ben, det kan vara i muskler, det kan vara i leder. Det kan egentligen vara var som helst i kroppens alla vävnader. För att vi sa ju att oxalsyra var bara 2 kolatomer. Och en liten syra som kan ta sig överallt i kroppen. Det behöver liksom inte transporteras, utan den tar sig överallt. Och kan sedan binda till kalcium och bilda stora kristaller då, som lagras upp.
Är det så att oxalater liksom urlakar kroppen på kalcium då också i samband med den här processen?
Ja, det är en jättebra fråga, för att det ser vi faktiskt på vissa av patienterna, så kan man säga att de har konstiga kalciumvärden. De kan ha lågt kalcium. Jag har någon som hade högt kalcium också, men lågt kalcium kan man säga i perioder också, att de har lågt kalcium och sen är det normalt och sen är det lågt. Och det kan bero på att de här skulle kunna bero på att oxalaterna rör sig i kroppen på ett sätt så att de ibland då släpps loss i blodet och börjar binda upp kalcium i blodet. Vi har andra som har väldigt lågt zink, andra har lågt järn. Det verkar som de kan minna till olika mineraler. Så det här är väldigt lurigt. Och ett problem är att det är svårt att mäta oxalater. Man kan mäta dem i urinen och blodet. Och vi har mätt i urinen hos en hel del patienter. Men det är ju de som där vi är helt övertygade om att de har jättehöga oxalatnivåer i kroppen. Men där vi ändå inte hittar det när vi tar ett urinprov en dag. Då. Utan det man har sett i forskningen är att det kommer bara ut vissa tider på dygnet, vissa dagar, så det är inte någonting som liksom ständigt läcker ut så, utan det kommer lite pö om pö, och därför är det så svårt att studera det, medan andra där vi har mätt har haft jättehöga nivåer då, så att i urinprov. Så att det är inte helt lönlöst att mäta det, men man kan inte säga att nej, jag hade inget urin och då har jag inget oxalatproblem.
Ja, men jag har ju ätit en smoothie varje morgon som jag kan räkna ut har ganska mycket oxalater, för det är det som vi beskrev. Gärna mandelmjölk, avokado, finns det oxalater i hallon, kiwi. Jag vill alltid ha en kiwi för det gav den här syrliga smaken, och gärna en näve spenat eller grönkål. Men då bygger jag liksom upp en massa oxalater i kroppen. Men hur vet man då när det har blivit för mycket för just mig?
Ja, det där är ju en svår fråga då. För man ska tänka på att många andra saker när det gäller kosten, till exempel det kan handla om gluten, det kan handla om mejeriprodukter och mejeriprotein. Då är det så, då tar man bort det ur kosten och så känner man direkt att wow, nu mår jag bättre. För det var något som immunsystemet kanske reagerade på. Men när det gäller oxalater så är det inte så att, att man är allergisk mot dem eller överkänslig, utan det är en långsam förgiftning där kroppen hela tiden försöker skydda sig genom att ta upp dem, lagra upp dem. Och något som gör det så svårt också är att varje patient är unik och får unika symptom. Så det är inte så bara för att du har oxalatförgiftning, då har du de här symptomen. Det finns en mängd olika symptom som man kan få. Och det är inte säkert att alla de drabbar dig eller ens särskilt många, utan det kan vara bara vissa symptom hos vissa och andra de drabbas av många olika andra symptom. Så det kan vara svårt, men jag kan ju som grundregel säga att jag tror ju att det här oxalatproblemet skulle kunna ligga under, alltså vara en underliggande orsak till många, många kroniska besvär och sjukdomar. Allt ifrån värk till magproblem, till att man får många urinvägsinfektioner, till att man får svampproblem kanske under livet, till att man får psykiatriska besvär, man kan inte sova, cancer, bröstcancer om man sett kalciumoxalatkristaller, sköldkörtelproblem om man hittar kalciumoxalatkristaller, man har hittat i hjärnan, i nerverna. Och så därför det kan liksom vara inblandat i jättemånga olika saker, kanske inte som enda orsaken, men som en viktig grej som liksom sänker ribban för att du ska kunna bli sjuk. Men om man tittar då, vad är det för typiska symptom som man ska vara uppmärksam på då? Ja, det är om man har till exempel olika, det kryper i huden, myrkrypningar som kanske flyttar på sig, för oxalaterna kan ju flytta på sig och påverka olika delar av kroppen. Det bränner i huden, det bränner i munnen, det bränner i underlivet. Det finns ju någonting som heter vulvodyni, att tjejer kan ha jätteont i underlivet, de kan knappt ens ha underbyxor på sig liksom. Och då, det kan vara att det är de här vassa oxalatkristallerna som fällts ut i slemhinnorna. Man kan ha olika hudbesvär, värk och smärta, fibromyalgi symptom många med chronic fatigue syndrom, så ME, CFS har ju de här problemen.
Var inte det också du upptäckte när du kom på det här, att du kunde lösa lite gamla cold cases som du inte riktigt hade löst helt ut när du upptäckte oxalaterna?
Exakt. Ja, men det är inte bara ett och annat utan många.
Ja.
Så nu är ju detta ett av huvudspåren i vår kliniska verksamhet på FANME då, där vi jobbar med funktionsmedicin och försöker ta reda på varför folk har blivit sjuka, och där vi träffar många, många som har egentligen provat allt.
Till och med det.
Mm. Har du några patientfall som du skulle kunna dra för oss och berätta? Det är alltid spännande att höra hur det liksom kan se ut i verkligheten.
Ja. Och man måste vara väldigt öppen när man jobbar med detta och tänker på oxalater. Man kan inte bara liksom, man måste tänka till, kan det vara oxalater? Och en ledtråd som vi har, det är ju att alla som kommer till oss på FANME, de fyller i en enkät med kanske 300 frågor där det står också vad de äter. Och sen en bra tid tillbaka så har vi nu en speciell fråga som är bara, hur många av de här sakerna äter du varje vecka? Och så är det ju en lista då på sötpotatis och kakao och soja och bönor och mandlar och cashewnötter och spenat och mangold och alla de här som är de allra elakaste när det gäller oxalatinnehåll då. Och då ser man ju att det är väldigt många som kommer till oss som är hälsomedvetna. Så ju mer hälsomedveten du är, desto mer oxalater äter man ofta.
Mm. Men jag minns inte om jag sa det i förra avsnittet när vi intervjuade dig, men ni hade ju ett temanummer i den här tidningen Funktionsmedicinsk tidskrift. Fast nu heter den Hälsa och funktionsmedicin, eller hur? Ja. Men där så hade du skrivit en artikel och berättat om en patient, och man hade fått se, den här patienten hade ju fört en matdagbok, så den hade skrivit vad åt den till frukost och lunch och middag. Och när man bara liksom tittar på det, så tror jag att de allra flesta som hade läst det kände att, men gud, det där var ju en otroligt hälsosam kost. Någon som är otroligt hälsomedveten. Vad ska man kunna ändra i det där? Men jag tänker, då är det ju just precis som du säger, väldigt många av de livsmedel som man tänker sig är väldigt hälsosamma är väldigt oxalatrika.
Ja, så är det. Många äter glutenfritt och äter de bovete och quinoa istället, till exempel, som är jättehöga i oxalater också. Så det är just det, att man går i den fällan att man mer är bättre bara för att något ska vara hälsosamt då. Och när man Om man fortsätter med den med patientfall då, så det så är vi uppmärksamma på just kosten som du säger där, Victoria. Sen är det ju också alla typer av symptom som kan vara så där väldigt utbredda, olika delar av kroppen, många olika symptom. Men jag kan ta en patient som sökte nu för ett tag sedan. Det kanske var något halvår sedan eller så. Vi kan kalla henne för Maria. Hon hade magproblem. Och så blev hon vegan i 15 års ålder. Och då blev magen bättre. Så att hon blev motiverad att fortsätta med det. Sen har hon varit i sådär vegan, vegetarian. Av och till, ända tills hon blev kanske 37 år någonting. Men för typ 4-5 år sedan så fick hon reumatism och väldigt ont i vissa leder i kroppen. Men hon hade inga antikroppar, sådana autoimmuna antikroppar som man brukar ha och så. Så att det var lite atypisk reumatism. Men hon blev ju lite bättre när hon fick läkemedel, men inte bra. Och då när hon kommer och man pratar med henne, så hon var även trött och hade lite magproblem fortsatt, och då ser man att hon är ganska röd i ansiktet också. Och vi mäter en mängd olika saker då som vi gör. Vi tar mycket prover. Det är urinprov, avföringsprov, blodprov, utandningsprov. Då kunde vi se att hon hade fettmalabsorption. Hon tar inte upp fett i maten hon äter. Och det hänger ofta ihop med att man har någon överväxt i magtarmkanalen i tunntarmen där man ska ta upp fettet då. Till exempel SIBO, som ni har pratat förut om i de här avsnitten, som är small intestinal bacterial overgrowth, det vill säga att man har överväxta bakterier in i tunntarmen. Det kan också vara svampöverväxt in i tunntarmen som gör att man inte kan ta upp fettet. Och det här med fett, att man inte tar upp fettet i offering, det är väldigt relevant för oxalaterna. För nu ska vi se om folk kan hänga med på detta då. För att fettmalabsorption, det är någonting som är väl studerat också, att det faktiskt påverkar oxalatupptaget. Och då kan man, ni som lyssnar då kan titta nästa gång ni går på toaletten, om avföringen flyter upp till ytan, då kan det bero på att man har fettmalabsorption. Det måste ju inte göra det. Det kanske är för man har mycket fibrer eller något i maten som också gör den avföringen lättare än vatten då. Men annars, om den flyter upp till ytan, då kan det bero på fettmalabsorption. Du tar inte upp fettet som du har stoppat i dig i kosten. Och det är så att fettsyrorna, de binder till kalcium och magnesium och så. Och då åker kalcium och magnesium också med ut. Och då är det så att de oxalaterna du ätit i kosten, de oxalsyran, den kan inte bindas då till kalcium och magnesium. För där, kalcium och magnesium har redan bundit till fettsyrorna och åkt ut liksom. Och då tar man upp kanske 3 gånger så mycket oxalater ur kroppen eller 5 gånger så mycket. Så du får i det mycket mer oxalsyra och oxalater. Om du har fettmalabsorption, det gör ju att 2 personer som, där den ena inte har den andra har det, spelar ju inte i samma liga riktigt när det gäller risken för att drabbas av höga oxalater, va?
Det där är ju så spännande, för att man tänker att liksom, en sak, det ska gälla alla. Och gäller det inte alla, nej, men då finns det inte. Jag tänker lite på när man forskar om läkemedel och sådär. Men här ser man ju verkligen att det kan vara av olika anledningar, så kan det vara så stor skillnad mellan individer.
Ja, men så är det verkligen. Och det kan ju vara svårt att förstå och se om man inte jobbar som vi gör. Och vi kallar det för att vi jobbar systembiologiskt. Systembiologi, det är att man tittar på, mäter massa saker och tar, liksom holistiskt ser hela människan, men också systembiologiskt mäter massa saker. Och då kan man liksom se hur saker och ting hänger ihop då. Så fett i avföringen kan öka risken för att man har oxalatproblem. Och det hade ju mycket riktigt Maria då. Hon hade ju massor med fett i avföringen. Fast hon inte, hon åt ju vegetarisk kost, inte någon sån LCHF massa fett i. Men fettet tog hon inte upp. Och det drog med sig magnesium och kalcium ut. Och så hon hade ju mycket magnesiumbrist också. Hon hade brist på alla B-vitaminer, inklusive de två vanligaste som vi kan, viktigaste då när det gäller oxalater kanske, som man känner till, det är vitamin B1 och vitamin B6. Det kan vi prata mer om hur man kan behandla detta då. Men det hon gjorde...
Och hur var B-vitaminerna kopplade till det här? Vet man det?
Ja, dels så tror man att oxalater kan orsaka liksom kronisk brist på inte minst vitamin B6. Som är, om man har inflammation i kroppen så går det åt mycket vitamin B6. Och sen så ska du ju dessutom, du ska äta det, du ska tas upp. Och B6 är en sån vitamin som finns mycket mer i kött än i många andra som växter och så. Så man har liksom en ökad risk att få B6-brist också om man äter vegetariskt. Det kan man läsa om på Livsmedelsverkets hemsida att det är så. Och sen B1 då, det är också... En vitamin som man kan få kronisk brist på om man äter, om man har oxalater. Det liksom finns en koppling där. Jag tror inte man alltid riktigt har förstått varför. Men B1 behövs jättemycket för om man ska bryta ner kolhydrater i kroppen. Ja.
Vilket blir viktigt då om man är vegan eller vegetarian?
Ja, då är man ju oftast kolhydrater.
Då blir det ännu viktigare för henne, tänker jag. Men hade hon SIBO också?
Ja, lite mer oklart. Vi gjorde förstås det testet då. Men SIBO-test är inte, jag brukar säga det är ett dåligt test. Men vi gör det ändå, för när det är tydliga resultat så att man ser att det är en överväxt. Då är det ju ser man ju väldigt tydligt att det är viktigt att behandla det. Men många gånger så är resultatet lite så här, ja, vi kan inte utesluta det liksom. Och det var, hon fick nog mer ett sånt resultat. Vi kan inte utesluta det. Så att jag kan inte säga säkert det hennes bara.
Men då såg ni inte att hon hade hög oxalathalt i urinet, utan ni såg de här andra pusselbitarna, eller såg ni det också?
I henne mätte vi faktiskt inte det. Det är ju de flesta människor har ju någon form av begränsad ekonomi, och vi pratade om att det här kan kosta 20-30 000 liksom och så att det
är det bra att kunna gå på pusselbitar också.
Precis, för att då kan man inte motivera att man ska ta ett prov till som kostar 3000 spänn för att mäta oxalater. När jag vet att det om det inte visar något så kan det ändå vara det problemet då.
Mm. Så vad gjorde ni med henne?
Vad kunde hon äta sen, blev jag nyfiken på.
Ja, just det. Och det är ju en stor utmaning, eftersom det är ju så att 70% av alla som har kommit till mig i de åren är ju vegetarianer eller veganer, vilket jag ju tyckt varit väldigt konstigt, eftersom det inte är 70% av befolkningen som är det. Då kan man tänka sig att det är mest att de är hälsomedvetna som gör att de kommer då, men jag har ju kommit fram till att så enkelt är det ju inte, utan jag ser det som att det finns risker med att äta vegetariskt och vara vegan under lång tid. Det funkar bra för vissa människor. Jag skulle säga att alla som ska äta så behöver vara medvetna om att det är en stor risk för många olika näringsbrister och så. Men
det önskar jag att jag hade vetat när jag blev vegan för typ 10 år sedan. För att jag trodde ju att det var det bästa jag kunde göra för min hälsa. Så att jag tänker att det är väldigt viktigt att vi som har sett en annan bild nu, det har ju jag själv också, att vi berättar om det. För att jag tänker att ute i samhället så är det ju väldigt mycket en vegan och vegetarian trend just nu. Och det framhävs som liksom ett hälsoinitiativ du kan göra för dig själv. Men det är väldigt viktigt att förstå att det faktiskt inte är det bästa för allas hälsa.
Nej, och man vill ju hoppas att de flesta inte ska hamna i sådana svåra sjukdomar och så innan de inser att det är ett problem då, eller kan vara ett problem, utan att man, jag rekommenderar alla som äter så, vegetariskt eller veganskt, mät åtminstone hur är det med järn, hur är det med zink, hur är det med B12, och det kan man göra i i blodprover hos olika företag där ute utan att ens gå till en doktor. Eller så när man är på vårdcentral kan man be att få mäta det då. D-vitamin likaså. För att då kan man ändå få en de här grundläggande sakerna. För om man B12-brister då kan man ju få nervskador som inte går över. Jag har ju träffat folk som har varit veganer och som har fått nervskador som inte har gått över liksom på olika möten och så. Men åter till liksom, vad kunde hon äta Maria då när hon insåg att börja förstå att hennes symptom skulle kunna ha med oxalater att göra. För hon var ju väldigt öppen. Hon åt inte vegetariskt eller veganskt. Det var inget religiöst skäl, inget etiskt mot djuren. Hon gjorde det för sin hälsa. Så när hon började läsa på om detta, och det är så det funkar. Jag säger ju aldrig till någon vad de ska äta. Eller så det gör vi inte, vi läkare som jobbar med funktionsmedicin. Utan vi respekterar våra patienter, det är de som bestämmer. Men vi har ett samtal med dem och vi försöker guida dem så de själva får läsa på. Och skapa sin egen uppfattning. Och sen förhoppningsvis så behöver de inte oss efter ett tag då. Men hon kom fram till att nej, men då får jag äta lågoxalatkost. För att ska man bli av med oxalater som man kanske lagrat upp i kroppen under 10 eller 20 eller 30 år, då tar det lång tid, och enda sättet är att man slutar att stoppa in mer än de här 100 milligrammen som kroppen kan kissa ut. Så du måste äta kanske max 40-50 milligram per dag, och när man räknar på det, då är det inte mycket man kan äta. Det är typ några få spenatblad så har du kommit hit till exempel. Så du måste sluta äta allt som innehåller riktigt mycket oxalater. Det går inte, du kan inte fortsätta äta nötter och spenat och så. Och soja och det där. Det går inte. Så då blir det inte så mycket kvar. Så i hennes fall då. Så blev det så att efter en månad. Då hade hon ätit lågoxalat. Kost i en månad. Hon bara svängde om. Tog bort alla grejer som innehöll massa oxalater. Men efter en månad. Då åt hon carnivorkost. Alltså ren köttkost. Bara kött, animalieprodukter. Som vi sa. Djur innehåller inte oxalater. Kött innehåller inte oxalater.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nej, och jag tänker att det är många andra grönsaker eller liksom alla växter har ju något slags gift. Så även om de inte har oxalater så kan de ju ha många andra gifter som då animaliska livsmedel faktiskt inte har, av den anledningen att de har ben eller horn eller på annat sätt kan skydda sig. Så jag tänker hon blev ju av med ganska mycket, många potentiella sådana här växtgiftkällor då också.
Just det, precis. För att det är ju välkänt att det finns till exempel lektiner, det finns det ju i vete och det finns i bönor, och många växter innehåller olika lektiner och de kan irritera tarmarna, trigga immunförsvaret. Så det skulle kunna ha varit en mekanism till att de fick sin reumatoid artrit, sin svåra ledsjukdom som de fick ta medicinen mot. Att de faktiskt hade immunsystemet var överaktivt. Men en annan mekanism kunde ju vara att det helt enkelt fällts ut oxalatkristaller i hennes leder. Så att de här kristallerna är ju vassa. Och du pratade om kiwi förut i smoothie och sådär. Och tittar man på kiwi i elektronmikroskop. Vi har haft en del sådana bilder i vårt utbildningsmaterial och så. Då ser man att det ser ut som små vassa nålar. Alltså verkligen som synålar. I kiwi, och det är kalciumoxalatkristallerna i kiwi ser ut som nålar. Och det kan man känna om man biter en kniv och tuggar på den. Så kan man känna hur det sticker i munnen.
Mm. Just det, det berättade du förra gången. Det kände inte jag till då.
Ja, men det känner jag. Jag känner av att det sticker på tungan när
jag äter. Jo, jag känner att det sticker, ja. Men jag visste inte att det var oxalaterna som var det som stack på tungan.
Nej, just det. Men det, när man ser den bilden och inser man varför det kan göra så ont. Till exempel om det nu var i Marias leder är, så kan det vara så att det är faktiskt oxalater som har lagrats upp. Och då behöver man ju dels äta lågoxalatkost. Hon valde att äta carnivorkost. Och det kan nästan vara enklast för många, för då vet man, då är det inte så mycket fokus på allt man inte ska äta. Det är fokus på vad man bara kan äta. Sen sitter jag inte upp och säger till någon nu som har kanske gjort gröna smoothies. Och så. Det här är jätteviktigt som kommer nu. Har man gjort gröna smoothies, man har kanske varit vegan länge, vegetarian länge och kan ha sådana här problem, då ska man inte springa iväg och börja äta carnivorkost. Dels så finns det inte liksom så mycket forskning på carnivorkost och vem är det bra för och inte så. Även om det finns tusentals historier på nätet med folk som berättar och vi lägger ut bilder och så. Det finns en sajt som heter Meat Heals. Alltså meathheals.com tror jag.
Köttläker helt enkelt.
Köttläker, ja precis. Där finns det typ 100 olika bilder på folk som har läkt ifrån hudsjukdomar och allt.
Olika autoimmuna sjukdomar. Och
autoimmuna sjukdomar också. Precis. Så att, men det här, man måste veta det. Det här är inte forskning på det sättet. Det här är ju anekdoter då. Men jag kan ju bara fylla i att många av mina patienter som testar carnivorkost, de kan läka sig. Det kan ta lite tid, men de kan läka sig från många, många olika saker. Allt ifrån psykiatriska sjukdomar till just värk och hudsjukdomar. De kan gå ner i vikt och kan bli av med sockersug och alltså sockerberoende. Och det liksom har många, många olika saker som du kan hjälpa med. Men grejen är, man får inte kastas in i det, för att om du går ifrån att ta ett massa oxalater i kroppen till att du inte äter några.
Man får inte gå cold turkey här.
Inte cold turkey. Vad kan hända då?
Att det bara dumpar ut.
Ja.
Eller hur? Jag har läst det där, den där tidningen.
Ja, just
att
det.
Att man kan få att kroppen släpper ut för mycket på en gång. Och då får man symptom av det.
Exakt. Och det där trodde inte jag på först när jag hörde det. Eller jag är som vanligt nyfiken men skeptisk. Som man ska vara, som man håller på med forskning och vetenskap, så ska man vara nyfiken men skeptisk. Man ska inte tro på något förrän man har liksom sett det med egna ögon eller någon bevis för det. Och eftersom det är så svårt att mäta då, liksom, med oxalaterna, så får man ju lyssna på sina patienter istället. Och det har jag gjort väldigt noga nu senaste 2 åren här. Och det är otroligt intressant att höra vad de berättar om. För det som kan hända är att kroppen då känner att oj, inga oxalater kommer in. Det finns inga oxalater i blodet just nu. Då ska jag passa på att skicka ut den här skiten ur kroppen som jag lagrat upp i form av alla möjliga celler. Och det gör den plötsligt då. Då kan du kan må jättebra när du slutar äta oxalater i en dag eller en vecka eller 2 veckor eller 3 veckor eller en månad. Men sen plötsligt en dag kanske du plötsligt upplever det blir alldeles yr, du får hög puls, du kan få olika hudutslag. Flera patienter har berättat hur det bränner i munslemhinnan. De kan bli alldeles grusiga ögon, det är liksom väldigt irriterat i ögonen. De kan få hudutslag, känna sig svullna i ansiktet, alldeles rodnade i ansiktet. Andra får välja problem i underlivet med hemska svampöverväxt som de kanske haft problem med förut men som kommer då. Du kan få grumlig urin, och det tycker jag är jätteviktigt att folk borde titta mer på sin urin. Och jag har hört detta tidigare när jag jobbade på vårdcentralen, att jag har grumlig urin, doktorn, vad kan det vara? Och jag hade ingen aning, så vi kollade vad är urinvägsinfektion. Nej, det var det inte. Men då vet jag inte vad det är, vad kan det vara? Ja, men det är välkänt, ett av de mest kända tecknen på att man dumpar ut oxalater, det är att man har grumlig urin.
Mm-hmm. Men det vet man ju att man ska kolla på sin avföring varje gång man har gått på toaletten för att hålla koll på hur magen mår. Men nu får vi lägga till att man ska hålla koll på sitt urin också.
Just det, så man får titta lite extra här. Och avföringen också, det kan jag berätta. Maria som jag pratade om, hon hade ju både grumlig urin och hon hade grusiga ögon. Hon fick utslag.
Var det när hon började med carnivore eller var det...
Ja, det var när hon började med carnivore, precis. då fick hon det som så här dumpingsymptom. Och hon fick också konstiga, alldeles rådnade, flammiga, stora, välavgränsade hudutslag i knävecken. Jag har foton på dem. Jag var inte med när hon fick dem, men hon fotograferade dem och skickade in till oss då. Så det finns också i hennes journal.
Men det där är ju lurigt då. För man kan tänka sig att man kan känna att det känns relevant att man får lite symptom någon dag eller några dagar efter att man slutar med det. Men att det kan dröja så mycket som upp till en månad eller kanske mer innan man får de här dumpningssymptomen. Då är det ju verkligen svårt att veta vad det är.
Ja.
Och då kanske man tänker att man är på fel spår.
Exakt. Så många som börjar med carnivore, de kanske mår bra ett tag och sen så mår de jättedåligt. Jag har en äldre kvinna som gjorde detta nu bara senaste månaden här. Efter en vecka fick hon jättehögt blodtryck och mådde jättedåligt när hon åt carnivorekost. Att det beror på oxalater vet jag inte, men det är i alla fall en potentiell förklaring för det. Och det gör att många kanske tänker att nej, men den där kosten är ju livsfarlig, eller den är inte för mig i alla fall. Men det kan faktiskt vara så att den är för dig, men det är det att det vi kanske ska komma till, att man ska inte gå cold turkey som du sa, Victoria. Man ska istället, om man vet med sig att man har ätit jättemycket av detta, då trappar man ner det ganska långsamt. En del snackar om 10% i veckan, andra 20% i veckan och sådär. Det kan man väl diskutera hur snabbt man ska göra det, men i alla fall trappa ner det över veckor och kanske till och med månader om du ligger riktigt risigt till. Men sen får man vara beredd på sådana här dumpingsymptom då. Och de kan komma, alltså, det är folk som har ätit carnivore eller lågoxalatkost i kanske 5 år. Och de får fortfarande var tredje vecka jättekonstiga symptom som de tror har med oxalatdumping att göra.
Så det kan vara så att man har så mycket lagrat att det tar flera år att bli av med för kroppen?
Ja, Sally Norton pratade om att hon har ju ätit lågoxalatkost i snart 10 år, tror jag. Kanske inte riktigt så extremt som man borde göra egentligen i 10 år. Så vad hon säger är att de som har gått före henne och gjort detta ännu längre tid än 10 år, de säger att det kan ta 10 år för de som alltså har ätit veganskt och smoothies och allt där att bli av med sina symptom nästan helt och hållet då. Men det låter ju ganska tröstlöst, men då ska man veta att man kan ju må mycket, mycket bättre på den tiden. Och egentligen finns det ju bara en väg att gå. Det är ju att dra ner på oxalaterna och så göra det konsekvent över tid. Och sen så kan man ju få hjälp av folk som kan detta. Till exempel funktionsmedicinska läkare som kan det här med näring. Hur man kan dosera med kalcium och magnesium och B-vitaminer. Hur man kan minska risken och på olika sätt stötta upp kroppen under tiden också. Så man får bort fetman, absorptionen och så vidare.
Ja, för du tipsar ju om att äta carnivore som en låg oxalatkost. Men finns det något annat alternativ om man vill inte gå hela vägen till hel carnivore?
Ja, det är självklart inte så att alla klarar av att gå från att äta vegetariskt till att äta carnivore på kort tid. Även om jag ska säga att i alla fall 80% av alla som är veganer eller vegetarianer, de är ju inte i alla fall det efter bara en eller några månader liksom. Det är så det brukar sluta när man inser liksom hur det här hänger ihop. Men då finns det ju förstås så att man måste inte äta bara animalieprodukter och kött och fett och så, utan det finns ju saker som är låga i oxalater, till exempel blomkål och vitkål, squash, rucola, isbergssallad och så. Men
alltså rucola innehåller inte så mycket oxalater.
Nej, man tror ju det, va? Med tanke på att det smakar lite så här bittert. Men nej, det innehåller inte så mycket oxalater. Men ska man verkligen ta detta på allvar, då skulle jag rekommendera att man till exempel går med i någon sån här grupp i Facebook. Det finns den som har kanske flest medlemmar och där man kan mest om detta. Den heter Trying Low Oxalates, eller TLO med stora bokstäver då. Trying Low Oxalates. Och det är en kvinna som heter Susan Owens som har forskat på detta i kanske 20 år eller något. Jag själv är inte med i den gruppen, men där finns listor på oxalat där man kan, alltså vetenskapligt underbyggda, där man kan se hur mycket det finns i olika växter, alltså hur många milligram det är. Och då, man får inte bli frustrerad, för att det, självklart är det så att olika växter, beroende på vad de har växt och hur mogna de är och så innehåller de olika mycket oxalater. Så att de här listorna är, man hittar på nätet, de går lite stick i stäv med varandra ibland. Det är inte så att spenat aldrig innehåller oxalater liksom, men det kan variera lite. Men då kan man i alla fall använda sig av TLOs listor. Och där finns ju, jag vet inte om det är 30 000 medlemmar eller sånt där. Och detta har ju växt jättemycket nu. Ett stort medvetande som hänger upp dels med oxalaterna, dels med carnivorkosten som exploderar och växer hela tiden. Så gör att fler och fler får upp ögonen för detta nu då. Men ja, det som vi vill genom att podda idag, det är ju att vi vill inte missionera eller säga att gör så här eller något. Vi vill bara lyfta frågan så att du som har problem, eller du som kanske ger dina barn spenatsmoothies eller massor med ersättningsprodukter med mandlar och soja och sånt där, tänk till, fundera på, tror du att det här är vettigt? Läs på lite och se om du kanske, du tycker att det är värt att göra någon förändring.
Ja, men det är jätteviktigt med kunskap, kan man ju ta nya beslut lite mer medvetet, också hålla utkik efter om man upplever några av de här symptomen som du har pratat om. Det är viktigt att förstå att den här gröna smoothien kanske faktiskt inte är så hälsosam som man har trott.
Nej.
Nej, och vi är ju där själva. Jag menar, vi älskar ju smoothies också. Och som sagt, jag åt ju en smoothie bowl till frukost varje dag och följde gärna upp min grön smoothie på kvällen. Och, så att min familj blir ju lite frustrerad när jag bara, nej, det ska vi inte äta så mycket av nu. Men det är ju så, man måste bara våga lära sig nytt och ta till sig ny kunskap och inte fastna i det man trodde var sant, för att det kommer ju ny forskning hela tiden och vi upptäcker nya saker. Men vi
får nya ledtrådar.
Ja, precis. Och vi vill ju det bästa för hälsan. Inte specifikt vad det är vi stoppar i munnen, utan att det är bra för hälsan. Det är vårt mission, och att sprida kunskapen.
Ja, och det där har inte gått förut innan internet och sociala medier och poddar och så. Det är det som är så fantastiskt nu, att nu är vi inte bara beroende av forskare och professorer och Livsmedelsverkets kostråd, utan nu är vi allihopa som lyssnar nu, och vi som sitter här, alla som poddar och bloggar och så, vi är med och driver utvecklingen genom att berätta våra historier och prata med varandra och så lyfta upp sådana här exempel. Och vi kan lära oss av varandra. Och sen kan man liksom gå till forskningen. Som vissa är bra på det. Andra är bra på att laga mat. Eller liksom på näringsinnehåll. Och andra de sitter bara nördar och läser forskningen. Och så presenterar de det för oss andra. Liksom, och kopplar ihop det med alla våra berättelser. Så det är så coolt att vi alla kan vara med på den här resan. Och lära oss mer. Men då måste man också vara öppen och inte vara dogmatisk. Eller liksom fastna, stelna till i någon sorts religiösa övertygelse om att man ska äta på ett visst sätt eller så. Man måste vara öppen och våga förändra sättet man lever på.
Ja, men absolut. Och särskilt om det är liksom god hälsa som är syftet, då gäller det att hela tiden ha liksom det här agila sinnet. Inte tänka så här, nej men det där har alltid varit nyttigt och det kommer det fortsätta vara. Eller det där är onyttigt, det kommer jag aldrig äta. Jag tänker liksom, kött har jag haft och fett har jag haft jättedåligt rykte i många årtionden. Men så börjar man inse nu liksom tydligare och tydligare att ja, fett vet vi, det är inte farligt, det behöver vi verkligen, och det är inte fett som gör oss feta. Och likadant med kött känns också att det börjar liksom verkligen komma fram nu, att det är inte ohälsosamt. Du får inte tjocktarmscancer av kött, utan snarare tvärtom. Det bidrar till jättemycket bra näring till din kropp, och utan de här växtgifterna som vi har pratat om idag.
Ja, troligen har ju människan ätit det under ett par miljoner år.
Det är ändå beprövad erfarenhet, kan man säga.
Ja.
Sen tyckte jag det var intressant här, vi pratade lite innan om att ja, men för vissa så kanske inte den här 90-procentiga mörka chokladen är bra. Då kanske till och med en sockrig mjölkchoklad är bättre för dem.
Ja.
Om man ska välja the less evil, om man säger så.
Precis. Socker är ju förstås i raffinerad form inte någonting som någon av oss förordar. Men jag har hamnat där att om jag tänker på en 90% chokladkaka och en mjölkchokladkaka så kan jag tänka på vissa patienter som faktiskt hade haft större skada av den 90% chokladkakan än av den här vanliga Marabou-mjölkchoklad. För att socker kanske är ett mindre problem än vad oxalater är för dem då, över tid. Sen en sak som vi inte nämnde det är att man faktiskt kan, om man får sådana oxalatdumpingssymptom så pratas det om det i olika forum och i artiklar och sådär. Att man kan bryta oxalatdumping genom att man faktiskt stoppar i sig mycket oxalater då. Så om du skulle få att oj det bränner i munnen och jag blir alldeles yr och konstig här. Det skulle kunna vara oxalatdumping eller smärtor som kommer och sådär. Då kan man alltså stoppa i sig till exempel 90% choklad, kakao. För att då får du snabbt upp nivåerna av oxalater i blodet. Och då känner kroppen på något sätt som man inte vet hur det funkar om. Men att då känner kroppen att här kommer det in oxalater. Nu kan jag inte fortsätta dumpa ut dem. Då lugnar den ner sig lite. Ska man bryta det där då? Så det är ett intressant fenomen.
Gud vad fascinerande. Kroppen är ju... intressant alltså.
Mm.
Ja.
Men det är ju frustrerande också just det här. Det är så fantastiskt eftersom vi är så unika och vi kan ha reagera olika på samma substans, få helt olika symptom. Så det blir ju hopplöst också för vi som ska hjälpa människor. Det blir ett himla experimenterande för det finns inte en enda lösning. Bara ät så här utan vi är så olika. Samtidigt så är det så otroligt roligt också att man inte har någon färdig paketlösning till alla.
Ja. Nej, det är verkligen det handlar om. Vi måste bort ifrån cookie cutter-tänket. Det är inte en sak som gäller alla. Utan man måste alltid fråga sig, vem pratar vi om? I vilket läge i livet? Och så. En annan sak jag vill ta upp bara. För jag tror säkert det är en del som blir provocerade över det vi pratar om. Jag tycker det skakar om deras värld totalt. Och det förstår vi ju att så kan det vara. Men då kanske en försvar man kommer med och tycker att ja, men vi måste ändå äta vegetariskt för att hur ska det gå med klimatet? För liksom, om vi har den utvecklingen i klimatproblematiken som vi ser framför oss så spelar det liksom ingen roll. Så det är liksom övertrum för allt annat. Men då jag vill återigen, jag pratar alltid om det nu, regenerativt jordbruk. Vi måste prata om regenerativt jordbruk.
Mm.
Har ni stött på det?
Absolut, vi har haft ett avsnitt om det.
Ja, det har jag faktiskt inte hunnit lyssna på än.
Mm. Men vi ska definitivt prata mer om det.
Ja. Jag tycker det är en bild jag brukar visa när jag föreläser nu. Det är ett företag som heter Quantis. De gör sådana här livscykelanalyser på olika saker. Liksom. Hur påverkar det koldioxidutsläpp? Och om man tar hänsyn till hela produkten liksom, från att man ja, börja göra den till att man äter det till exempel om det är mat. Och då gjorde de det för konventionellt kött och så såg de att ja, det var ju stora utsläpp av koldioxid, 30 kilo eller vad det var. Liksom, det såg verkligen inte bra ut för konventionell köttproduktion. Och så gjorde man det på, jag tror det var Beyond Burger eller det var någon av de här konstgjorda soja eller växtbaserade eller plant-based proteins, plant-based meat som man säger, som är en ganska rolig uttryck.
Mm, verkligen.
Ja, och då tror jag det var plus 2-3 kilo, så det var mycket bättre att äta dem än att äta det här köttet då, vanliga köttet. Men förstås mycket sämre näringsvärde och det är liksom omega 6 oljor och sånt. Men så gjorde man det på White Oak Pastures, som är en gård i USA där de jobbar med regenerativt jordbruk. Och de gjorde det med exakt samma teknik, samma företag. Då band man sådär 2-3 kilo koldioxid i jorden varje gång man åt en sån.
Så det var liksom minus, det var negativt.
Ja, man binder koldioxid i jorden genom att ta regenerativt jordbruk och äta kött som kommer därifrån. Så det handlar inte om att äta, om ska vi äta kött eller inte. Det handlar om hur vi tar fram vår mat.
Alltså jätteviktigt.
Nej, men det här ska vi definitivt prata mer om. Exakt hur det regenerativt jordbruk funkar. Vi måste bara hitta en bra expert här i Sverige som kan berätta mer.
Ja, för det är ju inte någon diskussion om att matproduktionen, alltså sättet vi producerar vår mat idag, behöver förändras och förbättras och att det kan ha eller har stora miljökonsekvenser. Så nu gäller det också bara att tänka nytt. Hur kan vi göra det här? Den mat som vi behöver, vi människor behöver näringsrik mat. Hur kan vi göra den utan att den belastar miljön? Så det är fantastiskt att se att det faktiskt går att ta fram kött som hjälper hela den här problematiken.
Ja, och jag tror mycket på att stötta lokala bönder, småföretagare, även om de inte gör allt perfekt idag. För det är så få som gör allt perfekt idag. Så vi måste stötta de som ändå skulle kunna vara på en sån väg att kanske ställa om till regenerativt jordbruk. Vilket många, många kommer göra framöver. Och vi måste vara medvetna om att mycket av det vi gör idag, det är inte för att vi vill det. Det är för att vi är påverkade av enormt mycket marknadsförens krafter i form av Big Food och de stora. Allt det man sitter i mitten på ICA-butiken, liksom, den processade maten där de köper in billigt mjöl och socker och sånt och blandar ihop det och säljer det dyrt till oss i form av processad mat. Men det handlar istället om att, för det som inte har provat en rekoring till exempel, vilket jag själv inte har gjort, men jag har många patienter som gör det, många kompisar som gör det. Men då kanske man åker och hämtar mat varannan vecka på torget där man bor, för den levereras dit av en bonde eller någon annan producent som gör någonting i närheten av dig. Det är ju fantastiskt att få kontakter med producenten också.
Mm, verkligen. Ja, vi har ju letat upp en bonde som vi köper kött av, och det är kor som får beta gräs, och vi har varit där och hälsat på med våra barn. Och ja, viktigt att se också var maten man äter kommer ifrån.
Mm.
Ja, men då sa Peter, då tackar vi för det och börjar avrunda här. Och nu är det så att du faktiskt har svarat på våra två sista frågor redan. Så jag tänker att du har ju chansen här nu att berätta vad du tycker att man ska göra om man får göra två saker för sin hälsa. Alltså det andra bästa man kan göra för sin hälsa. Vad tycker du det är?
Just det. Och jag lever i en sån värld där vi som jobbar med funktionsmedicin och vi tänker mycket evolutionärt. Att leva i linje med evolutionen, och det är ju det vi pratat om idag. Med oxalater har vi inte ätit evolutionärt så här året runt och så. Men en annan sak som vi har gjort evolutionärt tror jag, det är att vi har på kvällarna tänt en lägereld och sen har vi spelat trummor och så har vi dansat runt lägerelden. Så jag tycker att vi behöver dansa mycket mer. Och en del de tycker, men jag kan inte dansa. Alla människor som kan röra på sig på något sätt kan dansa. Det finns folk som sitter i en stol och dansar. Och släpp loss. Jag kan känna att det är så mycket som är uppstyrt i dagens samhälle. Att vi följer vissa fyrkantiga normer och regler, och vi sitter i fyrkantiga rum och vi går bara framåt steg för steg, höger, vänster. Men när vi dansar till musik, då släpper vi loss. Vi skapar en helt annan kreativitet och man kan känna hur man blir mer levande. Så jag var på studentfest i fredags och då var det ju dans och hög musik och massor med 19-åringar då som röjde runt där. Men det är ju helt underbart att bara släppa loss. Och jag kan avslöja att till och med i morse på hotellrummet så dansade jag lite grann när jag satte på en skön latino-låt. Så att jag är mycket för att man ska dansa och våga släppa loss. Och då fanns det en tysk politiker som hette Willy Brandt på typ 70-talet eller något. Men han hade en koppling till Sverige också tror jag. Han sa en gång att man skulle dansa som om ingen ser dig.
Det var precis det jag satt och hade i huvudet. Dance like nobody's watching. Liksom. Yeah. Släpp loss och bara...
Underbart.
Ja, och nu, jag kände också när du sa det här med trummorna runt lägerelden. Då var det en polett som trillade ner i mitt huvud. Varför jag älskar trumljudet så mycket. Det är ju säkert, det finns i mitt DNA. Liksom det där trummande ljudet, de där rytmerna. Det är härligt.
Mm. Det är magiskt.
Mm. Ja, men vilket härligt tips. Tack så mycket. Om man vill veta mer om dig eller få hjälp av er på FunMed, var hittar man er då?
Ja, i första hand så kan man gå in på vår hemsida som är www.funmed.se. Och FunMed heter det ju för att det är functional medicine, så det är FUNMED. Och det är ju också för att det är ju rolig medicin vi håller på med.
Eller hur?
Där hittar man oss, och vi är ju allt fler läkare som jobbar med detta och öppnar kliniker på olika ställen i landet framöver. Och vi vill ju också gärna ha kontakt med läkare och sjuksköterskor och annan personal som är intresserad av funktionsmedicin och vill lära sig mer om detta. Alla som börjar med det är ju fortfarande pionjärer i Sverige, brukar jag säga, även om vi är några som har hållit på med det lite längre nu, men det är fortfarande ett tidigt skede. Men behovet är ju enormt kring att förstå kroppen på det här lite bredare sättet, holistiska sättet. Så efterfrågan är ju stor, men det finns absolut möjlighet att komma till oss som patient nu. Det är bara att läsa på vår hemsida och göra en intresseanmälan. Sen ägnar jag mig också åt att delta i redaktionen på tidningen som ni nämnde, som heter Hälsa och funktionsmedicin. Och där håller vi precis på att lansera digitala prenumerationer och en ny hemsida och så. Så det händer lite grejer där. Och när det gäller just utbildning så har vi funktionsmedicinska vårdutbildningar där man kan utbilda sig i onlineutbildningar inom funktionsmedicin. Så det kokar och bubblar på lite olika ställen. Så jag tycker livet är fantastiskt att man får ta del i denna communityn och träffa så mycket härliga människor och utveckla en ny sorts medicin faktiskt.
Mm, ja, jättekul.
Jättebra. Tack snälla för att du kom till Hälsosnack och delade med dig.
Tack. Ha en härlig dag.
Detsamma.
Detsamma. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.